Hej och välkomna till Dissepodden. Det här är Matilda.
Det här är Oliver.
Och idag har vi Sara Holst i studion som är gymnasielärare i biologi, naturkunskap och matematik på Östra Reals gymnasium i Stockholm och på Östra gymnasiet i Huddinge. Hej och välkommen Sara.
Hej.
Kul att ha dig här. Börja gärna med att berätta lite om dig själv och din bakgrund.
Jo, jag har ju alltid varit intresserad av väldigt många olika saker. Mm. Så att när jag hade läst gymnasiet så ville jag läsa lite allt möjligt om allting. Mm. Jag tyckte mycket om djur, så jag utbildade mig så småningom till husdjursagronom. Och så läste jag lite fristående kurs vid sidan om. Ja. Mm. Sen fortsatte jag som forskare. Och där disputerade jag om hormonet oxytocin och visade att oxytocin inte frisätts vid massage. Utan det är någonting som heter CT-fibrer som gör det istället. Mm. Sen har jag varit på Karolinska institutet och håller på med grundforskning. Det betyder ju då djurförsök. Ja. Till skillnad för kliniskt då är det ju människor. Mm. Och där har jag tittat på riskprofiler för psykisk ohälsa.
Mm. Okej. Okay.
Väldigt,
mycket du har hunnit med, ja.
Och när det kommer till forskning då, hjälper det dig med din, liksom, ditt yrke som lärare?
Ja, det tycker jag. För att när man tittar på riskprofilen för psykisk ohälsa så tittar vi ju på hur olika individer minns, inlärning, riskaversion och också om man vill ta risker. Och allt det där ger mig en profil och det hjälper mig både att förstå hur jag ska tänka, att motivera elever att lära sig. Mm. Och det hjälper mig också att förstå till exempel om man har prestationsångest eller om man tycker att det är jobbigt i klassrummet av att det är mycket stimulus.
Ja, så det är liksom, det är helt enkelt mycket om hur en elev beter sig i klassrummet. Mm.
Och hur man uppfattar saker och hur man framför saker.
Ja.
Okej. Okay. Mm. Ja, har du någon personlig koppling till dyslexi och MPF-diagnoser?
Ja, det har jag ju. Därför att det var ju så att min äldsta, som nu är 22 år och läser på universitetet i Linköping, insåg sig att det var ju grav dyslexi, alltså rejäl dyslexi, som inte gick att träna bort.
Nej.
Och det upptäckte vi redan men när hon skulle börja prata så vände hon på orden till exempel.
Okay.
Mm. Och det, Och sen så visade det sig också att det fanns en ADHD-diagnos.
Ja.
Mm.
Så det har vi kämpat med.
Ja, tråkigt att det har varit så jobbigt då, men vad skönt att få reda på det tidigt.
Ja.
Så att man kan göra i alla fall förstå sig själv då.
Absolut. För jämför jag med elever som har fått reda på det senare så använder man ju inte dyslexiverktygen lika bra.
Precis. Nej,
och man är liksom inte förberedd på...
Nej.
Det här som kommer när man är ung, utan man får liksom mitt i skolgången där man kanske haft problem innan. Mm. Kanske man tänker liksom, det här var det. Men för de flesta så kanske det blir att man inte tänker på att det är på grund av dyslexi som det har gått lite sämre i skolan eller varit svårt.
Absolut.
Liksom. Ja, självförtroendet blir ju lite sämre ifall man inte förstår vad som är... Eller det är inte ett fel, men det känns ju fel om man inte vet vad det är.
Nej, jag håller med. Det är, om man får reda på såna här saker innan, som jag tycker, 10-11 års ålder, då kan man förhålla sig till det på ett helt annat sätt.
Mm, precis. Verkligen.
Ja.
För då växer man liksom upp med det.
Ja, ja. Och man växer också upp med det man behöver göra för att hjälpa sig själv.
Mm.
Ja.
Och när det kommer till ditt arbete som lärare, gör du någonting speciellt eller annorlunda i klassrummet?
Ja, jag försöker ju att hjälpa alla elever utanför skolmallen. Och det är inte bara dyslexi, utan det kan vara andra MPF som autismspektrumtillstånd, det som kallas autism. Och det kan vara ADHD, och det kan vara språkstörning och dyskalkyli. Så jag försöker att differentiera undervisningen.
Mm.
Och då har jag till exempel olika typer av examinationer. Jag har inte allting skriftligt. Och jag försöker också se till när jag undervisar så finns det rutiner för att det ska gå att lyssna på. Eller man ska kunna se video och så vidare. Man ska kunna ta in informationen på flera olika sätt.
Mm.
Jag försöker också ha flera olika typer av examinationer så att jag inte alltid har skriftliga prov, utan vi kan ha till exempel debatter. Vi kan ha att man ska presentera någonting. Man kanske kan spela in en podd som vi gör nu.
Ja.
Sånt.
Verkligen liksom så här. För i den skolan jag brukade gå till i nian, där var det ju lite mer av såna här olika grejer som du sa. Som till exempel hade jag på min biologi hade vi inget prov på det. Utan vi hade en stor debatt där vi delar upp i klassen i olika grupper.
Ja.
Och för mig speciellt som har dyslexi så var det mycket, mycket enklare att liksom prata. För att då kunde jag liksom plugga in för det, samma som om det hade varit ett prov. Mm. Men kunna uttala mig på ett bättre sätt och liksom kunna förmedla vad jag tycker och vad jag känner istället för att behöva skriva ner det eller läsa frågor. Liksom.
Absolut. Ja. Då kan ju du koncentrera dig på just ämnet istället för utförandet av det.
Jo, exakt.
Ja, så det har jag märkt.
Ja. Hur fungerar det när du måste stödja flera olika elever med olika behov?
Då gör jag så att jag försöker titta på varje behov för sig. Mm. Jag har märkt att det är väldigt lätt hänt att man tänker att oj, det är en dyslektiker, då ska vi bara stödja dyslexi. Ja. Eller att man tänker att man har koncentrationssvårigheter, så gör man bara det. Man behöver ofta stöd för allting. Och då måste man också kommunicera med eleven, eftersom varje diagnos, det betyder ju inte att alla är likadana.
Nej.
Utan om man har, då kan det ju vara vissa saker som man har upplevt fungerar, och då gäller det att kommunicera med eleven. Jag vill sitta långt fram, jag vill sitta långt bak, jag vill ha på mig lura med brusreducering, jag vill lyssna på den här tag, jag vill titta i boken samtidigt som jag lyssnar, jag vill tala in någonting, jag vill inte svara på frågor, jag vill svara på frågor. Jag försöker hålla fokus på den röda punkten, så att det är det som jag vill ska gå fram i undervisningen, som når fram och som jag sen också testar kunskapen på.
Ja.
Det låter ju jättebra.
Och, alltså, du har ju mycket liksom anpassningar i klassrummet. Men jag tänker på lärare som kanske inte vet hur man ska göra det eller som inte har lika stor anpassning. Hur ska de kunna anpassa sig just för elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter?
En viktig sak tror jag är att man har som rutin, att man hela tiden tänker att man måste ha en lyssningsmöjlighet eller titta på video. Något sånt. Det andra är ju att man kanske mera, istället för att man har en lång lista där varje individ har skrivit upp, oj nu måste jag komma ihåg att Pelle vill sitta där och Lisa vill vara här och så vidare, då blir det stressande för läraren. Att man försöker fundera på vad är det som jag vill att de faktiskt ska ta med sig i undervisningen. Och vad är det som jag vill, på vilket sätt behöver jag ha underlag för att veta vad de har gjort. Så att man breddar lite grann. Sen så tror jag överlag att man kan behöva bli bättre. Alla lärare kan behöva bli bättre på differentierad pedagogik.
Ja, verkligen.
Ja, med dina erfarenheter, hur visar en dyslektiker bäst sina kunskaper vid ett prov? Eller provtillfälle?
Då tänker jag tillbaka på det jag alldeles nyss sa. Det beror ju på individen.
Ja.
Så en del tycker ju om att skriva prov trots att man skriver för hand. Det kan ju vara att man har blivit van vid det. Man vill bara ha lång tid på sig.
Ja.
Och en del, precis som ni var inne på, gör bättre ifrån sig muntligt på debatter. Det är ju inte bara att man är dyslektiker. Jag har ju också lagt märke till om man är till exempel kille eller tjej, så är det så att tjejer oftare vill skriva, för de tycker flera av dem tycker inte om att presentera muntligt. Medan killar kanske inte orkar läsa frågan men inte orkar skriva, och då kan det faktiskt vara så att de tycker det är bättre att debattera. Så det är inte bara dyslektiker som hjälper detta.
Nej, utan det är liksom alla elever ska få den skolgången och det är liksom, de ska kunna visa sin kunskap på bästa sätt. Liksom.
Ja, och att det är varierat då.
Ja,
jag tror
verkligen.
Att alla tränar olika sätt att visa sin kunskap på, tror jag är bra för alla.
Ja.
Jag tycker också att det är lite roligt när man får redovisa lite praktiskt.
Ja.
Alltså, typ göra en poster eller så.
Ja, en del som är dyslektiker, de är ju också ofta bra på att hitta andra sätt att visa sin kunskap på. Så jag brukar alltid ha med en ritruta till exempel när det är skriftliga prov. Och vi har ju också poster, precis som du säger.
Och MP, nationella prov, är ju liksom en viktig del i skolgången på både grundskolan och gymnasiet. Det kan ju vara lite extra svårt för elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Har du några liksom tips eller hur tänker du kring just MP?
Det är ju svårt därför att det inte finns en standardiserad bild eller vad man vill, vilket dyslexiverktyg som man erbjuder. Så man måste ju först och främst prata med sin lärare om vad som är möjligt att få, så att man som dyslektiker vet vad man har att förvänta sig. Och om man inte kan få alla dyslexiverktyg, då måste man ju se till exempel att man får förlängd tid på prov om det, så att man har möjlighet till det. Sen så behöver man ju också fundera över hur det rättas. Så att om det är något mycket med svenska, om det är ett ämne, om vi säger biologi då, som vi tar som exempel, och det inte spelar lika stor roll med till exempel stavningen, då måste den kunna pysas. Och den pysningen måste ju också standardiseras. Och just nu är den inte riktigt standardiserad.
Nej.
Så jag tycker nog generellt att när jag ser att en elev har dyslexi, då tänker jag nog att de har något mer kunskaper än vad jag tror att betygen visar. Det är jo. Min erfarenhet ja. I alla fall.
Så att lärare ska liksom inte bara anpassa sig mycket på det som händer på MP, utan liksom att kolla verkligen på, kan den här eleven visa kunskapen på olika sätt? Och om de inte stämmer överens med nationella prov, hur ska det liksom, är det liksom... Är det att man ska anpassa båda eller att man ska kolla på en lite mer?
Man måste ju se till att man har tillräckligt med betygsunderlag från det nationella provet. Eftersom nationella provet är det som stämmer av med andra elever.
Ja, exakt. Ja.
Men då måste man ju igen se till att eleven har fått möjlighet att visa på det sätt som den kan. Och att man inte blir trött av att sitta och skriva väldigt länge.
Mm.
Så det är ju hela tiden igen då, från fall till fall.
Mm. Ja.
Men så jag kan inte säga att så här ska du alltid göra. Men jag vet att många lärare tycker att det är besvärligt med anpassningar på nationella prov. Mm. För då kan de ju inte göra så som de vet att eleven behöver. Och samtidigt så måste man ju få någon slags form av standardisering.
Mm.
Ja. Mm. Ja, det är också vanligt med dubbeldiagnoser. Mm. Alltså att man har till exempel dyslexi och ADHD. Vad kan man tänka på i de fallen? För att det kan ju krocka lite ibland.
Absolut. Det man kan tänka det är ju att det blir ju vissa negativa effekter som läggs på varandra. Till exempel om det är jobbigt att läsa, så är det ofta så om man har ADHD att det är svårare att fokusera på det som man själv väljer.
Mm.
Och då blir det ju väldigt tungt att läsa. Medan det istället då kan vara roligt och kanske man kan associera mycket och man kan tänka på andra sätt. En del gör det. Jag ska inte säga att alla gör det. Nej. Det är verkligen inte så. Men då, så man får helt enkelt anpassa igen för att se och undvika det här när det blir extremt jobbigt.
Ja, jag kan tycka att till exempel en situation som krockar är vid prov, för att jag inte kan, för jag är båda.
Ja.
Och jag kan inte koncentrera mig och sitta still så himla länge, men jag behöver extra tid.
Ja.
Så att det blir lite så här, det blir lite svårt.
I den bästa världen skulle du kunna ta pauser även när du har prov.
Mm.
Och det är det som, så att jag brukar säga till de eleverna att man ska ta med sig någonting och så lägga bort provpappret ett litet tag, tänka på något annat och sen ta tag i det igen. För man behöver de där andningspauserna.
Mm. Ja. Och i alla fall min skolgång nu och de flesta andras har ju datorer blivit väldigt liksom, populärt.
Mm.
Och att skriva för hand har blivit någonting som man egentligen behöver öva på lite. För man gör inte det lika ofta. Är det liksom någonting som är speciellt svårt för elever med dyslexi? Det är ju det, men hur tycker du kring liksom, att öva på att läsa, skriva för hand? Liksom?
Jag tänker igen att vi måste våga individualisera mer.
Mm.
Och för en del, jag har hört om en del föräldrar som berättar att de har barn som har dyslexi och som har lärt sig väldigt mycket på att öva att skriva för hand.
Mm.
Men till exempel, så att det beror ju liksom på vilken typ av dyslexi man har. Om det är så att man inte lär sig på detta, då, utan det bara blir att man... Ska säga, gör någonting som tar energi och som inte tillför någonting, då tycker jag inte man ska göra det.
Nej.
Så generellt är jag väldigt positiv till digitalisering och jag är negativ till att alla ska göra på samma sätt.
Ja, jag föredrar faktiskt att skriva för hand, för jag tycker att jag får mer flyt då än att sitta med datorn. Men det är ju svårt typ, för man kan ju inte gå tillbaka och ändra på samma sätt.
Nej.
Man kan ju sudda, men då, om man kommer på mer saker man vill skriva så är det ju svårt.
Precis.
Men vad tycker du om digitala hjälpmedel för dyslektiker? Kan det upplevas som jobbigt att lära sig eller lönar det sig i skolarbetet?
Jag tycker absolut det lönar sig. Så att, om man ser elever som har fått sin diagnos sent så har de inte blivit vana vid att använda dyslexiverktygen. Utan man sitter och gör på samma sätt som man har gjort tidigare i alla fall. Det är synd. Så det är därför igen då, få en tidig diagnos, då får man ju tillgång till dyslexiverktygen, lär sig använda den, lär sig lyssna, läsa och så vidare. Så jag är väldigt positiv till det, kortfattat.
Om det är liksom lite en följdfråga också, men om det är någon elev som kanske inte, eller som fått sin diagnos väldigt sent, tycker du att det är en bra idé att ha kanske någon liten föreläsning eller någon slags liksom så här, det här är det du kan göra om du vill på datorn. Det här är din, liksom, du har rätt till det här. Och så lär de sig utifrån det.
Kan...
Ja, jag tycker att alla lärare egentligen, speciellt om man har fått sin diagnos sent, men kan påminna om att nu kan du lyssna, här kan du lyssna. Så att man får in det i sina rutiner, för man tänker inte riktigt på det. Och också att man vet hur man ska hitta sina verktyg. Ibland så har det också varit så att datorerna som skolorna lämnar ut inte är tillräckligt kraftfulla. Så ibland när de har då satt igång i Klara Read och Stava Rex så har datorn hängt sig. Och det går ju inte. Det måste ju vara bättre datorer då, så att det verkligen blir effektivt.
Jo.
Och så brukar jag också tipsa, till exempel om man har ADHD och lyssnar på bussen och sånt, att dela upp det man gör i kortare sektioner istället för att göra allting vid ett tillfälle.
Jo. Och man brukar ju säga att det finns 3 grader av dyslexi. Måttlig, mild och lite grav. Kan du förklara skillnaden till våra lyssnare?
Så att mild, då kan man tänka sig att man har hjälp av lästräning. Man har vissa problem, men man har inte så stora problem att man inte alls ska lyssna och läsa sig, utan det finns en inlärningskurva, så skulle man kunna uttrycka det. Har man måttlig så kan det vara vissa problem som man har och att de inte kan tas bort, så man kan behöva de här stöden. Och grav, då är det ju helt enkelt att träning, det händer ingenting.
Nej.
Man kan träna mycket som helst, men det hjälper liksom inte.
Nej.
Och utifrån vilken man har, och det kan ju också hända att det blir lite annorlunda vart efter hjärnan mognar, då får man ju prova sig fram.
Ja, men kan man ha olika, för att det finns ju ändå flera saker som kan bli svårt när man har dyslexi. Alltså typ, det är ju, kan det vara att man har olika i läsning och skrivning?
Ja. Och det beror ju lite på hur hjärnan fungerar. Man brukar prata om olika typer av dyslexi. Till exempel om man pratar ju om att det ska finnas en överföring från fonem till skrift och tvärtom. Alltså man ska höra ljud. På ett sätt så är det så att det är sinnesperception. Ni lyssnar och sen så ska ni göra någonting som har med synen att göra. Eller ni gör någonting med synen som har någonting med hörseln att göra. Och överföringen däremellan måste gå tillräckligt fort för att det ska vara värt att få flyt i det.
Ja.
Och då finns det olika förklaringar till varför man inte får flyt. Och kanske lite beroende på vad ens anledning är, kan styra hur man ska tackla sina svårigheter.
Mm. Ja.
Ja, du har ju erfarenhet att hjälpa personer med, eller elever med grav dyslexi. Hur fungerar det för dem i olika skolnivåer, alltså grundskolan, gymnasiet och universitetet?
Om man har tillgång till digitaliserade hjälpmedel och läromedel så fungerar det bra, tycker jag. Och om man också har lärare som vet vad man ska göra. Så det är helt enkelt det som det beror på. För min 22-åring så fungerade grundskolan mindre bra. Det var mycket lösa lappar. Och vi satt och läste läxor ända 3-4 timmar faktiskt. För att vi läste högt. Nu tycker jag att det verkar som att det finns mer inläst och är bättre. På gymnasiet så kunde jag ta steg tillbaka som förälder. För då var allting digitaliserat. För en gångs skull så var det som att allting flöt på av sig själv. Och nu på universitetet så är vi tillbaka till att jag till och med har suttit och läst böcker, kursböcker, vektoranalys till exempel, högt. Och då, för att det är sådana mängder av information. Om man dessutom också har ADHD och så ska man sitta och sortera. Om jag får lyfta ett annat problem, det är ju var man hittar information om kurser och vilka poäng man ska ta och när man ska anmäla sig tid och sånt. Så är det ofta en väldigt stor informationsmängd som faktiskt är då skriftlig.
Jo.
Och det kan vara väldigt besvärligt att ta sig igenom den. Så jag skulle ju önska att universiteten gjorde det lättare, och så skulle jag önska att lärarna åtminstone hade en liten, hur ska man säga, kurs eller kunskap kring olika elevers behov. För det har de inte, upplever jag.
Och på tal om så här kunskap och sånt. Du har ju mycket förståelse om elever med hög begåvning. Skulle du kunna berätta till våra lyssnare om vad det betyder egentligen?
Som vi pratade om så ser ju hjärnan lite olika ut. Och om det är så att man lättare lär sig fort och man kommer ihåg länge. Man kan tänka lite som att man kan tänka på flera saker samtidigt. Och det fungerar. Och man kan också tänka att man kommer snabbare fram till ett resultat. Om man vill så kan man ju tänka på det som en dator. Jag tycker inte riktigt om den liknelsen, för hjärnan är så väldigt mycket mer än en dator. Men det skulle man kunna säga som att man har en högre processhastighet. Då kan det ju vara så, om hjärnan då mognar fortare och man lär sig saker fortare, då kommer man att komma i ofas med skolans inlärningstakt. Då kanske man vill lära sig svårare matte eller läsa mer böcker tidigare. Och då har lärarna, som då man frågar saker, då vet inte de, då är det liksom nästa stadies lärare som behöver finnas på plats. Och då kan det också leda till att en del elever när de blir understimulerade och känner att de inte är i fas med sina kompisar, för kompisarna pratar om en sak och vissa intressen medan de har andra intressen. Och det är väldigt, lika mycket som med ADHD och autism och dyslexi. Högbegåvning är inte en diagnos dock, men nej, man är individuell hela tiden.
Ja.
Och det här förekommer också olika. En del har jättesnabba och en del är bara precis snabbare än genomsnittet, om man säger.
Mm.
Så det är det det beror på.
Mm.
Ja. Mm. Det finns ju många som har både dyslexi och högbegåvning. Mm. Hur är den kombinationen? För att det kan ju också krocka lite. Och vilka utmaningar och styrkor har det?
Det är ju, precis som vi pratade om med att skriva, så blir det ju en obalans. Det blir en otakt mellan hur snabbt man tänker och hur fort man skriver.
Ja.
Och som redan är, och det här blir ju då ännu mer.
Mm.
Så då, det är därför jag känner att om man skulle säga att till exempel att min 22-åring skulle sitta och skriva, då, det hade absolut inte gått.
Nej.
Och jag tycker det är lite synd. Och sen så kan det, en annan stor sak som ofta inträffar, det är ju att lärarna kanske inte ser problemen med dyslexi för att man är så bra på att kompensera.
Mm.
Man kan ha en bra läsförståelse, det låter ju konstigt, fast när man inte riktigt ser alla ord.
Nej.
Mm.
Och sen så kanske, och då tänker de att ja, men du borde ju skärpa dig och kunna klara av det här, för du klarar ju det här och det här. Varför ser du inte det? En annan variant är att man ser dyslexi, men man ser inte att om man hade hjälpt och utmanat så hade eleven kunnat nå andra höjder och trivas bättre i skolan. Så ofta blir det att man tittar på en av sakerna. Det är det stora problemet, skulle jag säga. Men igen, behöver man ju möta båda.
Och du har pratat om mycket med anpassningar i skolan, att alla ska kunna ha liksom jobba i sin egna takt och redovisa sina kunskaper på olika sätt. Men har du några råd till om hur man ska lyckas i skolan, framförallt att liksom trivas i framtiden om man har dyslexi eller ytterligare diagnoser?
Jag tänker att man behöver lära känna sig själv.
Ja.
Och man behöver förstå hur man lär sig bäst och vilken studieteknik man ska använda.
Mm.
Är det så att man behöver stöd, så har ju ofta specialpedagoger goda råd.
Mm.
Och då förhoppningsvis så har de även goda råd när det gäller om man behöver lära sig mer, fortare och så vidare. Och sen är det ju att hitta någon bra lärare som man kan bollplanka mot, tror jag. Så man får lite inspiration och hopp inför framtiden. Men det är ett hårt arbete, så är det ju.
Ja.
Men det är inte omöjligt.
Nej.
Nej. Nu ska vi snart avsluta det här avsnittet. Men har du några fler råd eller tips eller någonting du vill tillägga innan vi avslutar?
Ja, igen, att alla människor är olika. Och att jag skulle också vilja säga att många lärare, de gör ju så gott de bara kan.
Ja.
Så att det finns en välvilja. Så att man behöver prata med varandra och kommunicera och hitta vägar framåt. Och också att det finns ett sätt. Det finns ju Nobelpristagare i Goodfellow till exempel. Och Dodna, det var ju två stycken dyslexi, som hade dyslexi och är pristagare. Nobelpristagare. Så att det finns många vägar framåt och man ska inte bedöma sig själv utifrån ens svårigheter och lättheter, men hur man är som människa, tänker jag.
Mm.
Det är verkligen liksom så här, anpassningar och hur man ska kunna anpassa och göra det bästa för sig själv i både skolgången men också livet. Liksom.
Ja, jag tror på det. Och eftersom jag inte hann säga det, men motivation. Det måste vara roligt med det som vi gör också.
Jo, verkligen. Mm. Stort tack till dig, Sara, för att du har delat med dig och all din fantastiska kunskap och erfarenhet. Hoppas ni som lyssnat har fått med er någonting intressant och nytt. Sara, om någon lyssnare skulle vilja kontakta dig, hur skulle de göra det bäst?
Jag finns både på Instagram och Facebook och LinkedIn. Ja. Mm. Och det är bara att leta rätt på mig. Jag stavar med H på slutet av Sara för den som är intresserad. Välkomna!
Tack till dig som har lyssnat. Har du några idéer på vem vi ska intervjua? Eller några frågor? Snälla kontakta oss på hej@fdb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden. Och vi finns där poddar finns.